Välkomna till Sjurätten Travpodd. Där är jag, Oskar Svanberg, med. Jag har med mig Lång Martin, Martin Olsson.
Ja.
Vi har med oss Marco Soikeli.
Ja.
Och framförallt har vi med oss Sandra Eriksson.
Ja, hej.
Hej, välkommen. Nu blev det här lite konstigt för att vi tyckte att det var så kul att Kajsa Frick tog 1000 segrar här om veckan. Det tycker jag vi är första kvinnan som gjorde det. Och då tyckte vi att nej, men fasen var roligt. Vi kör med Kajsa och sen så vill jag gärna med Sandra som är väldigt framgångsrik. Och sen framförallt en av få kvinnor som då har fått barn och sen kommer tillbaka och får igång verksamheten på ett sånt otroligt bra sätt. Nu vart det återbud från Kajsa, så vi får väl kanske med henne någon annan gång. Men jag tyckte det är ändå så pass kul att med Sandra, så vi kör på det. Och du har precis fått, vad heter det, en ganska stor utmärkelse i en gala i, var det en företagargala i Boden, va?
Ja, precis. Det var vår näringslivsgala här i Boden. Så var jag nominerad till årets nyföretagare och lyckades bli tilldelad det priset. Så det var otroligt roligt.
Grattis.
Tack så mycket.
Och så är det David Zimmer, är han eran sportchef där?
Ja.
Eller vad var han för? Ja, sportchef är det, va?
Ja, travbanechef. Ja.
Travbanechef.
Ja. Och så han fick ju då bli tilldelad priset som året på Dansar, och det var ju också väldigt roligt. Så att det var lite halv stor slam till travet, så det var ju verkligen roligt på en sån gala.
Han har väl gjort väldigt mycket bra för Bodentravet vad jag förstår. Vi har varit lite sugna på att ha med honom. Det känns som att, alltså, nu har ju inte jag ens varit där, och då är det lite svårt att uttala sig. Ja, vi tar och åker dit.
Midnattstravet och sen på Western Farms, eller vad heter det?
Precis, det är det obligatoriska besöket.
Sjurättpodden chartrar ett plan till Boden, vad säger du om det, Oskar?
Ja, vi jobbar ju lite på våra sponsorer.
KLM kanske vill sponsra.
Vi har ju sagt det förr, om det är någon som har en sportdryck, liten diktatur eller lite vad som helst som vill sponsra oss, så går det bra. Men någon med ett privatplan hade varit svinbra.
Ja, precis. Precis.
Men vad är det för förbindelser? Säg att man är lite sugen på, det tog lite oväntad vändning där, men om man är lite sugen på att åka på midnattstravet där i Boden, då, är det bra flygförbindelser eller hur reser man bäst?
Ja, men det är bra flygförbindelser, så att jag skulle rekommendera flyget. Sen går det ju, om man inte gillar att flyga, så finns det ju även tåg och ja, annars får man väl ta bilen helt enkelt, men flyget är ju smidigast.
Beroende på hur många semesterveckor man har så
precis,
kan man välja hur man vill ta sig dit. Ja. Men om vi får dig att berätta lite om din resa då. För du hade, var det inte så, du hade en tränarrörelse igång redan innan du blev mamma, va?
Ja, men precis. Jag jobbade ju först som lärling i väldigt många år. Och sen startade jag ju då en B-tränarrörelse där jag hade inte så många hästar. Vi hade 7-8 hästar till att börja med. Och det gick bra. Tanken var väl kanske att jag skulle avveckla. Då jag hade haft en ganska intensiv period. Och jag hade blivit ganska trött av. Det är ju så ibland när man jobbar inom det här. Att man jobbar kanske lite för tufft, lite för länge ett tag. Och då får man ju sota för det vid ett senare tillfälle. Men det löste sig så pass bra att jag flyttade hem därifrån Eskilstuna och kunde ha de där hästarna. Och jag hade bra med, jag har en pensionär här som är guldvärd som hjälpte mig att köra dem. Och jag fick lite kortare dagar och då hann jag få den återhämtningen som jag behövde. Så att men jag kände väl att jag fick tillbaka glädjen till att jobba med det och glädjen till att helt enkelt fortsätta med det jag höll på med. Och sen var väl tanken ändå fortsatt att jag kanske skulle göra något annat i mitt liv. Men under samma period blev jag dessutom gravid och hästarna började gå otroligt bra. Och då är det ju, då, det var som att de valde lite åt mig. Att det var antingen att satsa eller att göra någonting helt annat. Och så som hästarna började prestera så kunde jag som inte bara låta det. Det var klart att jag var ju nyfiken på att pröva hur det skulle funka. Och det är jag glad att jag gjorde idag.
Ja, det är lite det där när man har fått in så fina hästar och så man har redan lagt ett helt liv på att komma dit. Det är inte så lätt att bara lägga ner då, liksom, när man har, fasen, nu är jag ju där jag drömde om att vara.
Ja, men precis, lite så var det. Och det var, men samtidigt var det väl lite skräckblandad förtjusning också, för det är ju så att de flesta tjejer och kvinnor som skaffar barn och så, de trappar ju ner. Jag gjorde precis tvärtom och det kanske inte var det bästa där och eller för mig var det det bästa, för att det var ett sånt läge där det var, ja, antingen kör jag nu eller så gör jag det inte. Men, och jag är glad, jag är otroligt glad att har gjort den resan jag har gjort idag. Sen så hade man ju önskat att det ibland hade gått lite lättare, för det är ju ett otroligt, det är ett tufft yrke. Så är det ju. Det är ju en tuff bransch och priserna som det har varit nu de senaste åren har ju inte gjort det lättare heller. Det har ju, ja, i princip skenat och man är väl kanske inte riktigt lika snabb på att höja avgifterna som man skulle ha behövt. För att man vill ju att så många som möjligt ska ha råd att kunna vara hästägare.
Jo, man noterade hur mycket inflationen har, eller KPI har gått upp sen senast jag höjde, så vart man nästan lite mörkrädd. Det går fort alltså, numera.
Ja,
Och
men det där
det
måste vara
är ju...
svårt.
Ja.
När ni liksom jobbar med folks liksom vad ska man säga hobbykassa att liksom det krävs inte mycket höjning för att någon ska känna att nej men då äger jag inte häst alls istället. Ja, men precis. Det är en hårfin gräns. Jag är ju rädd om hästägarna. Samtidigt ska det ju vara. Allt är ju nu att som min personal till exempel, de kostar ju allt jobb de lägger ner och det de gör. Och ändå så tycker jag väl att en hästskötare är underbetald med tanke på hur mycket de lägger ner. Men när allt är ska vara enligt avtal och så måste man ju ändå ta betalt. Och ja, det har väl varit lite, det är ju för många har det varit liksom att ta de där stegen och successivt höja när priserna höjs. Men man måste ju göra det för att överleva själv också.
Jag vet att en i styrelsen för Tränarnas Riksförbund, Peter Eriksson, han gav en rådet att skriva in nästa gång man höjer, så skriver man in att om inget annat sägs så höjs det vid varje årsskifte enligt konsumentprisindex. Vilket jag trodde att jag hade gjort, men det hade jag tydligen inte gjort förra gången jag höjde, så det var ju tråkigt. Och då ska man ju då, när man måste göra en höjning, vilket man ju oftast inte gör förrän man absolut måste, i alla fall i mitt fall, det är inte så där när man känner att ja, men nu tjänar jag inte så där extremt mycket pengar. Det är kanske bäst att höja, utan det är ju snarare att nu måste vi jäklar i mig höja. Och det känns ju aldrig som att det är rätt tillfälle, för att har man precis vunnit några lopp, då känns det lite som att ja, nu bara så fort de får in lite, då ska jag sno mer. Men ännu oftare är det ju att det har gått lite segt en period. Och då känns det ju inte bättre. Man vill ju
Nej.
gärna ha det i samband med lite positiva signaler från svensk travsport också. Det är ju väldigt mycket psykologi i det där, för jag tror ju, alltså om någon betalar några hundra mer i månaden eller inte, det är väl kanske inte så ofta som det gör någon skillnad, men det blir ju den där signalen man skickar ut.
Ja, men precis. Precis.
Ja, men du har 26 hästar nu.
Ja, det har jag.
Är det där du vill ligga, eller?
Ja, det är där jag vill ligga ungefär. Ungefär. Ja,
Ja.
men då har vi lite, då kan vi ta in någon till ifall det skulle vara någon som man inte vill säga nej till. Jag är ganska noggrann med att vi ska liksom hinna med varje häst och göra, ja, jag vill inte att det blir kvantitet före kvalitet, utan jag vill hålla kvaliteten högt. Så att då får jag hålla mig ungefär på den siffran.
Vad är utmaningarna att träna häst i Boden kontra, om vi säger Oskar som bor väldigt centralt i travlandet? Jag menar, du har väldigt långt till många banor och vädret är väl inte alltid fördelaktigt, särskilt inte ena halvan av året.
Ja, alltså jag tycker väl egentligen att det är väl resorna som jag tycker är det nackdelen. Att vi får mycket längre resor, och det blir ju inte bara för hästarnas skull. Jag är väl inte riktigt, där tror jag inte att det spelar lika stor betydelse. Självklart på individer, det är klart att en del reser sämre för att de äter kanske sämre eller får i sig mindre vätska. Men i det stora hela så är det ju mycket att få ihop det med personal. Om vi åker till, ja men, bara det att vi åker till Sundsvall, vi har 55 mil dit på V86. Det är vår närmsta V86-bana under vintern. Så ska vi alltså övernatta, och så blir ju hela dagen efter går ju åt för att transporteras hem därifrån. Så att det är klart att det blir, det är väl det jag tycker är det största problemet. Men annars så tycker jag själva vintern här, absolut. Jag kan personligen tycka att den är lite lång, men så länge vi har snöunderlag så har vi otroligt fint att träna på. Så att,
Ja, jag tänkte faktiskt säga att ni måste nästan ha bättre träningsförhållanden än vad södra Sverige har just det här halvåret, men att det kan vara väldigt kallt emellanåt.
ja, men precis. Och nu som i den här vintern har ju varit extrem, även fast det pratas inte så mycket om det, men det har ju varit extremt kallt och det har ju varit flera perioder när det har kommit den där extrema kylan som jag har aldrig upplevt den tidigare i mitt liv. Så att det är väl de gångerna då får vi pyssla på med annat istället. Men ja, jag tycker annars att det fungerar bra att träna på vintern här uppe. Sen är det alltid någon häst som har lite mer problem med brodden, men då är det ju en del hästar som trivs väldigt bra på dem istället också. Så att ja, det är plus och minus med allt. Men jag tycker väl nästan den här perioden är den svåraste, och kanske just på hösten precis innan, ja men nu när snön har börjat försvinna från slingorna och man ska ha liksom bra ställen att köra på. Men nu är jag otroligt glad också att jag har en gård som ligger 3 kilometer från Bodentravet, så vi kan ju köra hästarna in dit och jogga på banan där. Så att vi har väldigt fina förutsättningar.
Jag valde ju att köpa en gård som är 3 kilometer ifrån Mantorptravet, så det tänkte lite lika där.
Ja, det är väldigt smidigt.
Worst case scenario som man brukar tänka, det går alltid att träna, det är väldigt trevligt.
Ja, precis.
Men i alla fall, när du valde att ta ut licensen, jag kan tänka mig att, alltså pratade om att du ville dra ner, men så vart det tvärtom. En anledning kanske att, alltså, ju fler hästar man har, det är såklart lite mer komplicerat beroende på vad man har för personal. Har man bra personal så är det ju många gånger lättare i och med att man har, ja, men fler som kan alla hästar. Det är lättare att vara frånvarande, ja, lättare att planera in lediga helger och så vidare. Är det lite så du kände, eller var det bara att, ja, du fick så fina hästar så, ja, de vill man ju ha?
Ja, nej men det var väl absolut så. Det blev väl att jag tog in hästar för att jag tyckte att det var kul att efterfrågan var hög. Och sen så är det ju absolut lite i det du säger, att man kan avlasta eller hjälpa varandra mer när man är någon till. Har jag en anställd mindre så är det ju ändå. Det blir svårare om någon är sjuk eller om vi då åker på längre resor och sådär. Så att jag tycker att det är ganska lämpligt just nu. Men det är klart, allt är ju, man är ju otroligt beroende på att man får tag i personal som kan sitt jobb och är lite självgående och vill åt samma håll framför allt. Så det är inte bara att anställa personal, utan det ska ju verkligen vara rätt för att få en fungerande verksamhet. Och samma med att man måste ju alltid, alltså man ska ju ständigt också jobba för att alla ska ha det så bra som möjligt på jobbet och att man ska kunna fungera med andra på jobbet. Och det är ju sånt som man får jobba med hela tiden.
Ja, den
Funkar.
personalfrågan måste ju vara otroligt avgörande från att man kan köra in otroligt mycket mer och få mer framgång. Men om man har riktigt duktiga i personalen så kan man ju istället se att man är nästan fyra hästtränare på gården och inte bara fyra som är där. Att man är liksom fyra som skulle nästan klara det på egen hand. Då har
Ja.
man ett väldigt övertag.
Ja, men absolut, så är det. Och sen är det ju bara det att jag tycker nu att jag har kommit till en punkt där vi är en bra grupp och det fungerar bra och jag känner mig, bara det att jag känner mig trygg. När jag inte är på plats så känner jag mig trygg att det fungerar. Och det är ju otroligt viktigt för det går väldigt mycket energi i onödan när man inte är hemikring, men man går ändå och oroar sig för hur allt flyter på hemma och hur, ja men, så att allt görs som det ska. Men bara att kunna släppa det för att man vet att nu har man rätt folk på rätt plats. Så det är otroligt viktigt för en själv också, för att någonstans så är man ju, eller jag har det i alla fall, jag vill ju att allt ska vara liksom så bra som möjligt hela tiden. Och då är det ju klart att det blir ju svårare att ta, ja men, lediga dagar eller semester eller fara iväg på längre tävlingar när jag inte kan. Man kan ju inte göra allt själv. Men kan man slippa den oron när man är hemifrån så är det ju, får man ju en betydligt bättre vardag och mer stressfri framför allt. Och det är viktigt.
Hur många anställda har du idag?
Vi är 3,5 person. Så att jag har två stycken som jobbar heltid som är hästskötare. Så har jag en tjej som jobbar 58%. Och sen är det jag. Och så har vi en pensionär som heter Leif han är en klippa. Han kommer 4 förmiddagar i veckan från tidig morgon brukar vara med och köra 2 turer. Och sen åker han hem och det är guld värt, verkligen.
Vi
Håller
har
lite
också
ordning
en.
i fikarummet också, så det är verkligen helt suveränt.
Ja. Vi har också en pensionär som kommer hit och hjälper till ofta. Göran som också är en sån där, gör ja, helt otroligt mycket nytta och glädje för alla. Så att det är nog, det är kanske en sån här grej man skulle försöka få igång mer pensionärer tillbaks in i travet, för de gör ju otroligt mycket nytta alltså.
Det gör nog mycket
Ja,
för dem också, tror
verkligen.
jag.
Ja. Nej, men absolut. Det tror jag att man skulle försökt göra. Det är ju alltid bra. Alltså, det är en bra miljö att vara i så länge man gillar djur på något sätt. Så är det ju ändå. Man får vara ute en stund på dagen och ja, man får röra på kroppen och ja, men, få det här sociala också. Som kan kanske tappas ibland.
Ja, och för oss så där så är det ju väldigt bra att ha någon med, alltså som chef också. Just Göran har ju varit chef, det måste man ju inte ha varit så, för att få vara, men det är ganska trevligt att dels ha någon som har lite erfarenhet av den biten, men.
Nu försvann Oskars ljud.
Ja.
Ja, ursäkta, jag hade stör ej på, men tydligen så kunde någon ringa i alla fall.
Ja.
Ja. Nej, men om man har lite arbetslivserfarenhet så märker jag ju att om man har en ganska lång arbetslivserfarenhet då är det ganska lätt att få in någon i miljön också. Så där. Det har varit några andra som har jobbat ett tag som har velat att komma in, och jag vill alltid att det ska passa bra. Men märks ju att de som har jobbat mycket och har lite erfarenhet från olika arbetsplatser har ju ganska lätt att smälta in. Man brukar inte behöva berätta för dem exakt vad man ska göra med allting hela tiden, och då är det ju ganska så. Men om man är självgående är det ju bara bonus att få in dem.
Absolut.
Men hur funkar familjelivet då? Om inte jag, nu har inte jag järnkoll, men din kille där, håller inte på med trava.
Nej, alltså nu äger vi ju Devil's Tongue tillsammans och har väl även någon annan, så att han är ju ofrivilligt intresserad. Men han är ju faktiskt uppväxt i tranfamilj själv, eftersom hans pappa är ju Sune Nilsson och har ju varit och tränat ganska länge. Så att han vet vad han gav sig in på. Skulle jag vilja, jag säger det åt honom, att du visste vad du gav dig in på. Så nu är det bara att du biter ihop.
Det var nästa fråga, om man alltså hade han ens koll på vad han gav sig in på, för det liksom låter ju lite så där bara, jo men alltså jag behöver satsa lite på mitt yrke bara, ja visst det är klart ska få göra det, sen så okej, du har ingen aning om vad en travtränare gör.
Ja, men precis. Nej, men faktiskt så tycker jag kan ju bara prata från mig själv, men jag tycker det fungerar. Det fungerar väldigt bra. Han har ju dessutom nu från det att vi fick barn då, så höll ju han faktiskt på att spela hockey. Och det är klart att det hade han fortsatt med det, då hade vi haft en annan situation. Men han var på väg att lägga av och fick dessutom en skada som gjorde att han kände att det var dags att lägga skridskorna på hyllan. Och så att det underlättade ju för mig då, men han har ju nu under den här tiden också pluggat till VVS-ingenjör, och sen har vi dessutom byggt en stuga i en skidbacke inte så långt ifrån där vi bor, som vi nu också kan hyra ut och även nyttja själv då. Och där har han gjort väldigt mycket jobb, så att det har ju, även om mitt jobb har tagit mycket tid, så har ju han haft väldigt mycket att göra under tiden också. Men det har ändå fungerat. Det är klart att min mamma har ställt upp och kunnat vara med när barnen var bebisar. Så kunde hon, ja men 2 dagar i veckan så kunde jag få köra häst på förmiddagen. Och då så fick jag ju, jag ammade ju barnen ändå ganska länge. Men att jag fick se till att mata dem, och sen fick jag få ut och köra häst medan hon försökte söva dem då och så där. Så att hon har ju också hjälpt till med väldigt mycket att få det att fungera, och utan den hjälpen hade det ju inte fungerat. För att hur den är, så är man ja men travtränare eller vad, det handlar ju om djur. Man kan inte, jag kan ju inte vara mammaledig och stänga ute det helt i princip, eller låta någon annan köra hästarna hela tiden under den tiden jag är mammaledig. Det funkar ju inte. Så man är ju involverad även fast man är hemma med barn egentligen. Men det är som de säger, att mamman ska vila när barnet vilar. Men det har ju jag inte riktigt haft tid att
Då
göra.
får ju jobba när barnen vilar. De har ju
Ja,
fått det
men
helt
precis.
fel.
Det har ju varit verkligen så. Och det är klart att det sliter ju också på en i längden. Men någonstans har vi väl ändå haft det så fungerande här hemma, så att vi har kunnat hålla ihop det och känna att man, ja, jag har bara det att jag har ett system på helgerna i stallet där jag har personal som avlöser, och det är helgpersonal, så det är yngre tjejer ofta som jobbar på helger, och att det har fungerat ganska bra, så att man får i alla fall helgerna då det inte är trav relativt fria. Även fast vi bor ju på gården, så att jag är ju alltid här ifall det skulle vara någonting. Men bara det att man får den tiden för att liksom ligga kvar i sängen på morgonen. För det är ju det att man, det är ju inte bara att det tar mycket, ja, jobbet tar mycket tid, barnen tar, det kan ju vara, de är sjuka och de är 2 stycken, så är en sjuk i en vecka och den andra sjuk nästa vecka. Och då innebär det ju ganska mycket dålig sömn under de 2 veckorna också. Så att har ju varit otroligt krävande. Man kan inte säga något annat, men samtidigt så, ja, som sagt, vi har fått det att fungera väldigt bra inom familjen, som har gjort att det liksom, eller som har gjort att jag har klarat av att fortsätta vilja satsa. Och det är jag väldigt tacksam över. Och nu är ju då min sambo, han har ju precis då startat det, eller precis, det var ett halvår sedan nu, men en rörfirma. Så att nu är han egen också. Så att det är kul. Kör vi båda de egna och har barnen då. Och det funkar jättebra.
Ja, som egenföretagare kan man ju jobba när man vill, bara man vill jobba jämt, som jag brukar säga.
Ja, precis.
Ja, det är ju lättare i alla fall, kanske till viss del att man är sin egen chef. Men Martin skulle ju vara med och köra en massa häst, hade han tänkt sig, för han var pappaledig en period där. Det gick ju jättebra, eller hur Martin?
Ja, jag körde ju många. Nej, kanske inte.
Alla
Kanske inte.
två gånger du kom ut var det ju roligt.
Ja, och det blev riktigt bra då jag var där. Så det var ju... Nej, man blir imponerad som sagt. Alltså, ja, har också två barn och lite bara svårt att pussla ihop och vara med i en podd. Så att, jag blir imponerad av din resa.
Ja, nej men det är som jag, om man går tillbaka till det här priset jag nu fick mottaga igår, så har jag som sagt det att den resan jag har gjort har väl kanske egentligen inte varit optimal, men i och med att allt kom på en gång, familj och karriär. Men samtidigt så är jag otroligt glad och tacksam över att alltså någonstans har ju resan lärt mig väldigt mycket om både mig själv och ja, men mycket annat. Och det är ju sånt man får liksom se på tillbaka på och känna att man ändå är glad att man har fått vara med om. Och sen hoppas jag ju också att jag ska kunna ge någon annan lite ljus i deras tillvaro och känna att de kan våga tro på sig själv och göra det som de drömmer om, även fast det kanske är egentligen vid fel tidpunkt. Men att när man får chansen så ska man ta tillvara på den och satsa på den. Och att det kan gå ändå.
Men du gjorde i princip inget uppehåll. Alltså, det är inte bara att man ja, får barn. Det känns ju lite som att det är det som gör det lite lättare för män. Att vi slipper ju den här själva graviditeten. Den känns ju som att den är ändå en ganska stor del av det här.
Ja, speciellt när
Men
man bara mår illa och vill ligga i sängen hela dagarna.
Jo. Jo, och
Det
sen ska
finns
man
ju...
ta sig upp i en vagn också.
Ja, precis.
Det var liksom i princip inget uppehåll alls då.
Nej, alltså jag slutade ju köra lopp säkert 4 månader innan jag var beräknad till att få då. Jag vet inte hur länge jag var nog ganska snabbt tillbaka efteråt. Men träningsrörelsen fortsatte ju som, alltså där var jag ju involverad hela tiden in till slutet. Så att det är klart att nej, det var inte så mycket paus.
Det måste ju vara den absolut svåraste grejen just inom travet när man är tjej där. Men liksom, ofta så som generellt som travtränare, då peakar man väl och är som bäst mellan kanske 35 och 50. Och då som kvinna har man ju oftast mycket familj och annat som händer. Hade du varit fotbollsproffs så hade kanske karriären fått ett normalt avslut när du fick barn. För då orkar inte kroppen längre än man är 30 liksom.
Ja, men
Det,
precis så är det ju.
som jag förstår att det är imponerande liksom att du gör det. Och man förstår dem som inte gör det också.
Ja, absolut. Det har jag full respekt för. Ja, och som sagt, det hade inte varit möjligt för mig heller utan att jag hade haft hjälp runt omkring mig.
Ja.
För att det är bara så att man, hur det än är så sitter ju fast vid mamman mer än vid pappan första månaden. Så länge man då ammar och så, då är man ju mer bunden tillgångarna. Och det ville jag ju göra också. Allt har ju funkat väldigt bra. Men som sagt, med hjälp från min mamma och min familj.
Ja, nej, men det är nog bra att hålla det så. Jag tror det, alltså, det är nog många, det är ju olika hur det är med graviditeter och sådär också. Alltså, jag har ju, min fru fick ju mera problem med foglossningar och sådär. Ja, det hade ju inte gått att hålla på och köra häst allt för mycket. Särskilt länge, både före och efter förlossning liksom. Så. Men det känns ju lite som att när det blir ett riktigt avbrott, och man kanske får känna av det lite mera vanliga livet, då är det många som inte vill tillbaka till travlivet. För att det var någon som svarade, skicka frågan lite till flera som hade lagt av, som jag tyckte var väldigt duktiga. Och då var det väl flera som tyckte liksom att ja, men när man fick lite distans, då kändes det inte som att det var värt slitet riktigt. Där
Nej.
kan ju, dit kommer ju väldigt många ändå. De flesta lägger ju faktiskt av när man är 30, särskilt om man då som du har, alltså 55 mil till närmsta V86. Jag menar, herregud, jag har åkt och tävlat längre än så 2 gånger i hela mitt liv, tror jag. Om man inte räknar med när jag flög. Men liksom, alltså det transporterades så långt. Så, det måste ju ta en del. Förstår jag ju. Så att det kräver väl att man dels tycker att det är ruskigt kul, och jag vet inte riktigt vad man har mer för krav heller. Men jag antar, alltså, hur kom det sig att du fick chansen att köra lopp då? För det är en annan grej som jag har tagit upp lite här.
Ja, hur kommer det sig? Det var väl egentligen när jag började ju köra. Jag hade ju ridit lite Monté-lopp och absolut inte så mycket lyckat resultat. Men jag hade väl i alla fall den licensen först. Men sen så hade jag ju en arbetsgivare som verkligen gav mig chansen. Och såg till att andra gav mig chansen. Och det är jag ju jätteglad och tacksam för. Och sen handlar det ju om, får man chansen så handlar det också om att ta chansen, och det lyckades jag göra där med flera av uppsättningarna, och då blir det ju till slut att det ändå rullar på ganska bra. Så att ja, men som mitt, alltså jag förstår de som väljer att inte fortsätta, för att jag förstår att kommer man, skulle jag fått, hade det varit så att jag i den stunden, att hästarna kanske inte hade tävlat på topp och gjort de prestationer. Där och då var det ju mestadels Swagger som var väldigt lovande då och gjorde riktigt fina prestationer. Och hade inte han gjort det så hade jag nog dragit ner och kanske haft en, två hästar på sidan till att säkert göra som många andra, kanske under småbarnsåren inte ha hästar alls. Och för att jag förstår att det blir ju ändå, man, ja, hade inte jag haft den, hade jag inte fått den liksom sporr, alltså det blev ju som att man blev ju sporrad av att det blev så bra framgångar. Och då, det var ju det som drev mig till att fortsätta. Hade jag inte haft det, hade det inte varit så hade jag ju aldrig lyckas kunna. Alltså man kan ju jobba lite över sin kapacitet när det går väldigt bra. Det är ju värre när man har lite sämre resultat under en tid. Då är det ju, alltså, då kan man som inte ta ut det där allra sista som jag i det här fallet verkligen behövde. Men jag är väldigt glad, alltså fortfarande så är jag ju, jag har ju barnen hemma, jobbar som röda dagar har jag lite svårt att vara ledigt. Men min sambo är ju då hemma med barnen. Och då, jag har dem ju alltid nära. De kommer ut och är ute en stund på förmiddagen kring stallet och en stund på eftermiddagen. Så att de är ju så nära mig även fast jag gör mitt jobb. Och det är jag jättetacksam över att det kan vara så. För att hade jag haft ett jobb där jag åkte iväg och arbetade så hade jag ju, då hade jag inte träffat dem alls på samma sätt. Men herregud, vi är ganska hård, jag och min sambo också, med att vi ska hämta dem och lämna dem ganska lika på förskolan. Nu blir det väl kanske ibland mer att han skjutsar dem på morgnarna. Men då försöker jag hämta dem de dagarna. Så att vi är väldigt mån om att de ska vara med oss lika mycket och att vi ska vara lika närvarande båda två.
Saknar nästan den där tiden när man var tvungen att hämta barn. Jag har inga barn som går på dagis eller fritids längre. Och då har man inte den pressen att man måste vara klar en viss tid. Och det är ingen bra för mig, för då jobbar man alltid över. Det är ruggigt bra när man har det där. Man liksom, oj, nu blir jag försenad och kommer få onda ögat av tanterna, dagispersonalen. Pedagogerna måste man ju säga såklart. Ursäkta.
Ja, precis.
Ja. Men hur gamla är de? Jag har glömt fråga.
De är 3 och 4,5.
Ja, du kommer till en punkt där det kan bli som med mina barn som absolut inte förstår hur man kan vara så puckad att man håller på med trav. Eller så har man att de fortsätter att vilja komma till stallet. Tyvärr så har väl jag misslyckats lite där. De är inte så roade av att var i stallet tyvärr mina barn, och då är det inte riktigt lika mycket värt att man har stallet hemma. Men man har ju ändå det där att det räcker ju. Alltså man kan ju gå ut på morgonen och sen gå in och äta frukost med ungarna som man kanske inte hade kunnat annars. Liksom. Så det
Nej,
finns ju ändå.
precis. Och sen tycker jag det är en väldigt fin miljö för dem att växa upp i. Att de får växa upp på en gård, de har djur i närheten, de lär sig respektera djur och tänka på hur man beter sig kring djur. De älskar ju själv grävmaskiner och traktorer och sitter ju med mig. Jag brukar när jag hämtar dem på förskolan sommarhalvåret, då har jag ju vår egen sandbana, så då brukar de få följa med och harva. Efter jag hämtar dem då. Alltså de är ju med, ikväll har vi också varit ute och harvat en stund. Så att de är ju med och det tycker ju de är jätteroligt att få ta del av maskinerna då. Så att man får ju försöka locka dem med allt möjligt som kan finnas på en gård, mer än djuren.
Ja, jag vet inte. Har vi några mer frågor till Sandra, eller ska vi släppa iväg henne och få sova kanske?
Ja, nej. Fortsätt lycka till och med livet som travtränare och småbarnsförälder. Jag sitter bara fascinerad, så jag skulle aldrig klara av det med mina barns immunförsvar och mitt immunförsvar. Driva en gård sådär. Vad med
Men
på nollklappen.
ni
Men
kanske
jag...
skulle ha ett annat immunförsvar om ni bodde på en gård. Det kanske är det som är lösningen, Marco. Du skulle kunna få köpa
Eller...
min gård billigt. Nice price, just for you.
Billingar under coronapandemin var inte det bästa för att bygga ett immunförsvar, har jag märkt. Men jag bara tänkte så här, målsättning i framtiden, alltså, vad tänker du framåt i tiden liksom?
Ja, nej, men jag vill väl fortsätta. Alltså, jag tycker väl att vi har bra hästägare i stallet och vi har underlaget vi har, tycker jag. Jag tycker det ser kul ut. I år har vi förhoppningar på att i alla fall kvala in till någon unghästfinal. Och sen tycker jag väl att de äldre hästarna håller sin, ja men de håller bra form och tror att de ska kunna hävda sig fint på V75 över sommaren. Och sen så långsiktiga mål är ju, alltså jag vill nog känna att jag kan vara med i eliten. Även om jag har en liten verksamhet och förstår att det är liksom. Mitt mål är ändå att jag ska kunna, ja men kanske ha någon unghäst varje år som man försöker få med i någon final. Sen är det ju djur, så att allt kan ju hända. Men det är väl det vi siktar på. Att vi ska kunna ta del av de stora prispengarna också.
Ja,
Ja,
du tränar
det
många
gläder.
hästar, så både jag och Martin följer skarpt och sträcka jämnt när de kommer ut. Så.
Ja, det gläder mig att du har de här liksom trotjänarna som jag tycker de är viktiga för sporten. De här som är 8+ år och fortsätter göra det bra och de skapar sig ett namn. Man vet precis vilka de är. Jag tycker de är viktiga. Och det gläder mig att du låter dem fortsätta tävla och de verkar vara bra. Att du inte bara har 3- och 4-åringar som är där ute och tävlar.
Ja, men precis. Och jag tycker det är viktigt också. Alltså det talar jag nog både för mig och min personal, att vi har ju sån kärlek till hästarna så att vi vill ju se dem. Vi gör ju allt vi kan för att de ska tävla, kunna tävla så länge som möjligt, för att de ska tycka det är kul och för att de ska, ja, men ha fräschören och kunna vara med och tävla för att vi ska kunna få fortsätta ta hand om dem. Så att vi, ja, som sagt, det är ju våra bästa kompisar. Det är de vi, som får dra, det är de som får dras med oss varje dag.
Jag brukar säga det, det är nog många som inte riktigt förstår ibland den glädje man har när man har vunnit ett lopp. Och det behöver inte vara så stort lopp heller, utan att det är liksom just att nu gick de så bra och trava så fint och så vidare. Och det innebär att vi får ha dem kvar i stallet. Att liksom, för att det är ju så att om en häst inte riktigt trivs med att tävla eller inte tål det, antingen de är lite ofräscha eller att de helt enkelt inte riktigt duger längre, då kan de ju inte vara kvar i proffsträning. Och det är ju så
Nej.
otroligt roligt då, när man blir ju så glad när man vet att nu har vi dem kvar ett tag till.
Ja, nej, men absolut. Jag har ju faktiskt min äldsta trotjänare Don Draper. Han har verkligen tjänat sina pengar. Han har fått tuffa lopp och inte haft den, ja, men bländande stilen kanske. Men han har verkligen, ja, tjänat varenda peng som han. Och han har tagit många segrar, men sen blev det väl som lite stopp där och jag fick, ja, men han blev ju till åren och så där, men i fjol när han var 10 år så tog han 2 segrar och båda var på nytt rekord. Och efter fina, alltså han fick fina lopp båda gångerna, men bara det gjorde mig så glad att han fick vinna med, alltså efter ett fina, han hade fått det fint serverat, för att det var han så otroligt värd. Och så just på nya rekord då, så att, ja, men det är ju så, man, även fast de blir äldre så ligger de med en varmt om hjärtat. Och det är ju alltid jobbigt den där biten när man väl beslutar sig för att de ska hitta på något annat.
Ja, verkligen. Jag vet inte riktigt om man vänjer sig vid det. Det är riktigt tufft ibland. Och ibland känns det bara jättebra. Jag vet
Ja.
inte, det är lite olika. Men
Ja,
ja.
absolut.
Ja, men stort tack i alla fall, Sandra. Då fortsätter vi och du ska få gå och lägga dig, eller vad det är du vill göra nu. Men tack så
Ja.
jättemycket i alla fall.
Ja,
Tack mycket.
men tack själv. Det var trevligt.
Ja. Så där, det där vart en lite längre intervju än vad jag trodde. Jag är jättenöjd med den. Sandra är ju, ja, otroligt duktig och inspirerande på många sätt, tycker jag. Eller vad säger
Ja, verkligen.
Verkligen. Fascinerande.
ni? Känns som ett bra läge att ta fram veckans alkoholfria. Vi kör italienskt. En Peroni Nastro Azzurro, tror jag.
Vad passar bättre än det när Gocciadoro har börjat sela ut?
Precis, det var exakt så jag tänkte. Det hade ingenting att göra med att det var
Vad
extra
som
pris på
passar
City
bättre är
Gross,
väl
utan jag
kanske
tänkte bara,
vad ska
vad sa du?
passa bättre? Kanske Mariestad, fast nu är det klass 2 folk. Ja.
Ja, jag skickade ju ut då i början av veckan att vi skulle ha Peroni Nastro Azzurro skulle vara då veckans alkoholfria. Så då köper alltså Marco en Mariestad 2,8, men det är ju ganska givet.
Jag ett glas Zingo.
Alltså, ni förstör ju allting.
Jag tänkte, Carl-Johan Jeppsson var i avdelning 1, det var klass 2. Tänkte jag, fan, om vi ska gå igenom Jägersro.
Ja, det är givet.
Och
Ja.
Mariestad ligger i Skåne. Ja.
Okej, okay. Så att
Det fanns
ja,
en röd
men
tråd där med.
skål då. Då
Ja.
blir det ju det här jättedåliga att jag säger att den är god eller inte så jättegod. Är riktigt god, till och
Ja,
med.
det såg gott ut.
Ja, nej, den var riktigt bra. Skulle säga, åh.
Du gjorde inte en Tobbe och bara svepte den i alla fall.
Nej. Men det var ju efter Even Elvenäs-intervjun. Då var man ju totalt överkörd. Man kände sig inte så överkörd av Sandra. Man hängde ju med i allt också, som hon sa. Ja, nej, men jag vet inte, vi kanske går in mer på det här med tjejer som hur det är för kvinnor i travet, kanske till och med då. Men vi känner väl lite att vi tre håller på och mansplainar om hur kvinnor känner det. Det kanske inte är något bra. Utan vi kanske går vidare lite. Vi har ju dock fått lite ifrån flera som bland annat då någon som sa att det inte var värt slitet riktigt. Man har inget liv om man vill satsa 100% och då vill de inte göra det halvdant. Och särskilt då så är det ju någon här då som har fått barn och kände att då ville man vara med dem. Någon som hade mycket prestationsångest och dålig självkänsla och trodde att man skulle kunna få fler att fortsätta om man hjälpte ungdomar med idrottspsykologi. Och den är ju lite intressant. Det vet jag Per K. Eriksson sa till mig, jag gjorde praktik där precis när han kom hem från USA, och då sa han det att se till att få en idrottspsykolog eller någonting. Han sa, vad fast en tennisspelare ska slå en boll över nät liksom, och de har minst en psykolog var. Och vi ska vara företagsledare, arbetsgivare, ta hand om kunder, träna hästar och så många av dem då också att man ska köra lopp och hålla reda på konkurrenter och resa mycket och sådär. Men ja, travtränare, då kämpar man bara på i princip.
Jo, men alltså, om Jeppsson ändå anlitat en spelexpert för att få bäst koll på motståndet så borde det vara fritt fram för travtränarna att anlita en mental coach, tänker jag.
Ja, det är det ju definitivt. Det har väl alltid varit fritt fram och det är ju faktiskt många som har fått hjälp. Några som har gått ut lite med det är ju Johnny Takter och Peter Untersteiner. Och alltså, det är ju väldigt många som väljer att hålla på med hästar just för att man mår bra av det och att man kanske har ett och annat problem. Alltså alla har ju någonting med psyket liksom som kanske inte är optimalt, men det är nog väldigt vanligt i branschen och om inte annat så får man ju problem när det är som Sandra säger, man ska jobba massor och sen så är det 55 mil enkel och så ska man köra hem också så man är ju liksom ständigt ganska så, eller de flesta i alla fall, ständigt ganska trött liksom. Så att det är ju väldigt många som har problem.
Ja,
Så att
alltså visst, det kan säkert kosta en sudd att ta in en sån där coach, men i långa loppet så kanske den där betalar tillbaka sig för många. För man presterar ju sällan om man inte är 100% i måendet.
Ja, verkligen. Jag har gjort det vid några tillfällen och liksom just alltså, bara den biten och lära sig vad återhämtning är. För att jag var ju lite fascinerad där, för jag sa då att ja, men jag kan inte återhämta mig ordentligt mentalt. Och då har jag ändå varit duktig, som jag tycker då, bara tagit ledigt och inte gjort någonting. Men då är det just det där med vilken typ av aktivitet man ska göra för att få maximal återhämtning. Och det är kanske inte direkt att sitta och titta på film hela tiden, utan det är en hel del andra aktiviteter som man behöver för att ge hjärnan bäst stimulans och få ut så mycket som möjligt av sin ledighet. Så att, ja, men det finns ju jättemycket med det där, så det kan man väl verkligen rekommendera. Men sen är det där att man ska få tag i någon också. Men Jennifer Tillman fick jag svar från och hon sa ju faktiskt att just att hon var imponerad av Sandra Eriksson. Hon kände att hon är en allt eller inget person och därför kände jag att jag inte kunde satsa 100% på att köra lopp eftersom tiden inte fanns. Och som sagt, pusslet gick inte ihop, skrev hon efter att hon fick barn då. Sen tycker väl jag lite att Kanal 75 stal väl henne lite också. När vi hade en, hon var ju riktigt stor där.
Ja, men det är så, alltså, du får säkert en lättare karriär och en lugnare vardag att sitta och vara expert i tvn än att slita på banan. Man förstår om man går den vägen och det är ju många pensionerade travpersoner som gör det också.
Precis. Ja, ska vi gå vidare lite mer? Det blir inte så mycket mer hänt i veckan känner jag, utan vi var väl lite sugna på att bara gå igenom förra veckan. Vi bestämde oss för att vi skippar drottning och kungapokalskvalen. Vi drar dem lite inför finalerna där. Utan vi skuttar vidare till V75 igår.
Inledde starkt med en Happakangas dubbel. Det var ju kul.
Ja, visst var det där. Sex Emerald Island, Carl-Johan Jeppsson och två, tre Gibraltar, Mika Fors.
Kom till ledningen och sen var det ju egentligen loppet över. Det värsta hotet var ju Starkamraten, men det var väl aldrig riktigt ett hot egentligen. Men fint och ett sånt där också, en lite mindre tränare som har en dubbel på V7. Det händer inte till vardags liksom.
Och Carl-Johan Jeppsson prickar ju springspåret direkt där och svarta omstart, så tänkte man så här, fasen, hur ska det gå i omstarten? Men det vart ju nästan lika bra där med.
Han prickade ju så bra som man trodde ju att det var Jeppsson som var för tidigt över, men det var väl, tror jag, Mika Fors med Gibraltar som fick den omstarten. Så nej, Jeppsson, vi har sagt det förut, han är ruggigt bra i voltstart.
Scenario 2, Martin. MA1 var en överraskning för många, men inte för dig.
Nej, jag lämnade väl lite halvklart den där. Skrev lite både på vår hemsida och på extra att jag var inne på spiken där. Lite så här klassisk utländsk häst som gene man travspelare inte sträcka, för att vad är det där för häst?
Ja, så
Jag tyckte annat, och jag rankade faktiskt 12 Nikora som min andra häst i det här loppet, och givetvis spelar jag inte den där tvillingen till, ja, 70 gånger pengarna eller vad det blev, såklart.
jag hade också med MA1, men jag hade inte nästan spik med som gardering. När jag gjorde min analys i torsdag så var den 2%, men sen när du skrev ut dina tips så steg den till 6. Jag vet inte om du ska få skriva mer tips på vår
Nej,
hemsida.
kanske får skriva bara internt här framöver så vi håller ner procenten. Men alltså, nej, men Otoma har inte imponerat mig riktigt, och jag fattade ingenting där. Och då tyckte jag det var, när hon var spelad som högt så kände jag, nej, men jag provar att ta ställning här. Ja, och sätta en sån spik, och spikade även den i första där, då tänkte man ju det här kan bli bra. Och sen så vann bara favoriter resten, så
Men
då
så
var det
säger
ju
de att
lite överambitiöst.
MA1 vann ju med 3,5 längd. Så seger man ju noll, tror du. Men såg du vad galoppen berodde på Tom, eller? Slår den ihop, eller?
Jag tror att den här omstarten och lite sådär gjorde det. Jag såg inte riktigt varför han hoppade, men nej, man laddade ju för att komma till spets, och det kanske blev för mycket helt enkelt.
För det
Och
vart
det
ju
är
bra
klart att
galopper här.
lite tur hade man ändå, för ja visst, vilket lopp, alltså hade Emma Jett stått emot och Toma felfri, det vet vi inte. Men
Eller Robin Southwind, eller Glushes, eller Garden Leave, eller...
det var mycket galopper generellt igår. Jag vet inte om det var något på banan på Jägersro. Jag har inte hört något,
Måste
men
ju nästan vara, jag skickar några sms om det, men jag har inte fått något svar. Men det känns som att det ofta är mycket galopper på Jägersro. Kan gå in på det sen när vi snackar om gulddivisionen. Vad heter det? Nej, apropå att man ska uppleva saker för att optimera sin... Det låter ju så avslappnat när jag pratar om att man ska optimera sin ledighet. Jag bjöd min fru på en liten överraskning igår. Vi gick på en pianokonsert faktiskt. Och den började ju 4 och var väldigt trevlig. Men då kom vi ut efter pausen där, kom vi ut och så jag hann ju inte att lägga färdigt mina spel, och jag lägger ju alltid en massa platsspel på spontanraden, och så var Nikora där då, till 4,73, och jag svor som
Nej.
för det hade jag inte hunnit
Men
lira.
du tror inte jag satt och svor när jag skulle lägga 50 rak tvilling 2,12. Hade inte pengar på ATG, var lite dumsnål och bara nej, skit i det, det är ju för långsökt.
Ja, så är det. Fasen, vi har inte ens skrutit om min dubbel i måndags, apropå att du inte lägger spel. Den var ju också lite rolig. Martin har med sig vintrar till Mantorp. Alltid de här sympatispelen. Och vann jag med 2 stycken, men så, nej, nu har jag med mig vintrar. Nu ska jag bara fokusera på mitt barn och njuta av travet, inte hålla på att spela. Jävla dålig dag att göra det.
Ja, jag spelade faktiskt plats på Hermine, gjorde jag. Då hade hon ju
Ja, just
somnat
det.
i vagnen.
Ja, det var kul. Vi har ju nämnt Bombardier Manos några gånger. Han körde vi till ledningen med. Han vann väldigt lätt. Han ja, kändes bara finare ju fortare det gick. Och sen var vi Hermine ut på V64. Spetsade väldigt lätt med henne också. Hon sträckte på sig fint till slut, så det var riktigt kul. Det är ju två väldigt fina fyraåringar som den ena har drabbats av lite sjukdomar. Den kan vi dra lite mer vid något annat tillfälle för ja, Bombardier Manos, han har rest sig på ett fantastiskt vis. Det är så himla roligt med en så trevlig individ. Du har ju kört honom en hel del, Martin.
Ja, det säger väl en del att om jag har fått kört honom så mycket, han är ju
Ja.
extremt snäll.
Vi märkte att någonting var konstigt för han började resa sig lite och greja helt plötsligt ett tag. Vi kunde inte förstå varför, men då var det att han hade fått det här som kallas för slinger. Och faktiskt så är det ju så att jag tänkte på det precis nu därför att Nicoras uppfödare Henrik Nyberg är nämligen veterinären som ja, jag misstänkte det här när jag var på väg till hans klinik faktiskt i ett annat ärende. Och då diskuterade vi det här och Charlotta Lindgren som är hans ekoterapeut och jag diskuterade, jag sa fast jag tror att han har slingor. Det var ju faktiskt, jag pratade ju med dig på vägen Martin och när
Ja.
vi diskuterade honom så sa jag men vad fasen, alltså, han har ju slingor, det är det som är. Så undersökte vi och ja, han hade sådana tendenser. Han hade galliga koter, alltså galliga leder i halskotorna. Så att, behandlade dem och då minskade trycket där och som då hade gjort att det var lite tryck på nervbanorna som gjorde att han då hade tappat styrseln lite grann. Och ja, sen var han ju, jag vet inte hur många sekunder bättre, men han travade ju otroligt mycket bättre. Fick det att flyta mycket bättre och mår mycket bättre i vardagen också. Det är en otroligt lugn och mysig kille ändå, liksom. Men han var lite rädd för
Hade
trånga
den
situationer.
skadan att göra med att han inte liksom ville stanna och stå still och
Ja, precis. Så fort man drog ihop honom lite så fick han lite panik sådär. Och det var ju för att han hade ont i halsen där helt enkelt. Så att, alltså, och normalt sett när man får den diagnosen, då är det ju godnatt alltså. Det går ju inte att göra någonting åt. Så det är ju helt fantastiskt att han är tillbaks nu. Särskilt då där han är en sån otroligt snäll och mysig häst. Så att, det är en väldigt kul story på så vis. Nu drog jag den ju nu i alla fall. Hermine Imar känns väl som en som vi borde kunna ha riktigt kul med på V75 ganska så snart. Vi siktar faktiskt på första helgen i juni som alla travälskare vet är den största travhelgen i Sverige. Det vill säga då det är V75 på Mantorp. Lite uppladdningen för det är ju Elitloppshelgen på Solvalla som är sista helgen i maj. Sen hade vi i alla fall Under Armour. Var inte ens med i bild. Den såg jag live faktiskt. Jag hade missat början. Jag trodde han hade galopperat. 3000-metersloppet där. Han körde sitt eget race. Helt överlägsen. Tyckte jag i alla fall att Bowler Day höll ju emot bra, men riktigt bra. Tre varv och sen vinner Jocke Lövgren som vanligt.
Vi tyckte han var så bra så att vi inte ens behövde nämna Catolo Jet som startade loppet innan, eller?
Ah, jag missade ett lopp. Jag är inne på travsport och missade avdelning 3. Ja, men den var väl också helt okej.
Han får väl inte till 27% igen.
Jo, kanske, men inte i silverdivisionen.
Nej.
Ja, nej, han var riktigt bra, precis så bra som de pratade om på förhand där.
Ja, alltså, ja, men han bara liksom körde undan. Visst, de kom väl ikapp lite, men det kändes som att det var inte tomt i mål ens. Nej, ruggigt. Men som du var inne på, Under Armour, jag satt lite orolig där, för vi lyckades faktiskt få 7 rätt på ett 480 kroners eller 480 raders system och då hade jag bara tre hästar där och de andra satt inget bra till och så tänkte jag okej, men Under Armour får väl vinna då, men och så, men vart är han då? Och så kollade jag om det stod en liksom 15 och en röd rött uppe i listan att han hade blivit diskad. Nej, okej, Jocke, vart är du? Det var liksom inte i bild. Och sen så var, ja, men där kommer han.
Ja,
Ruggig.
ruggig insats. Den skulle man kolla upp på X-Labs faktiskt. Och se vad han hade för fart. Lite i snitt där. För han körde väl sitt eget race bara vad jag förstår. Men jag kunde inte höra segerintervjun. Det kan vara så att då min dejt där med min fru så kan det vara så att jag lyckades att få se loppet och sen var tvungen att fortsätta dejten utan att lyssna på någon intervju. Jag satt i bilen och kollade det där loppet utanför restaurangen faktiskt.
Sätt en flagga på Windmill Jam. Han såg en ruskig kaxig ut när han svängde på upploppet och så bara galopperade han från ingenstans.
Den flaggan har jag
Det
sett
där är
flera gånger.
ju en häst som besitter väldigt mycket kapacitet men inte kanske har haft riktigt flytet. Och jag trodde faktiskt när du svängde in där på upploppet att det är nog nio som tar det. Men så försvann han, så det var inte synd att man inte fick veta.
Vad sa du, Marco? Du har haft han med länge redan.
Det var
Ja,
därför han
så
hoppade, det är klart.
när jag går ifrån ska Martin spika.
Men går du
Precis.
ifrån nu då?
Nej.
Nej, då får jag vänta ett tag till. Ja.
Får vänta. Ni får hålla er till tåls. Det är en sån här Patreon-tjänst som vi kommer ha så småningom. Vi kommer inte ha någon betalvägg på att få lyssna på våra poddar. Däremot så kommer vi ha några såna här tjänster som att Marco kliver av tåget. Då får man ett litet utskick. Då är det bara att spika.
Ja,
Sen hade vi
men
avdelning 5 där det var lite snack vid
vad
omstarten då.
slagsmål med startbilen.
Jag kan inte dra den i podden.
Ja, din fru visade stort intresse för, eller sambo är det förresten, visade stort intresse för travet plötsligt.
Ja, men det är det som är lite kul att känslor berör och till och med när jag var iväg och gjorde annat så skrek hon från halva huset att skynda dig till tvn, Adrian slåss med startbilen. Vad säger du? Man målade ju upp en väldigt kul bild där innan man nådde fram till tvn och förstod vad det handlade om. Och jo, rent så gjorde han ju det. Han slog ju till startbilen, men jag vet inte. Startbilen slog väl aldrig tillbaka kanske. Fällde ut vingen på Adrian.
Jag tänkte säga att de där vingarna kan de faktiskt smälla till rätt bra i. Så att det...
Ja, nej. Jag vill ju lite höra din take där på Oskar, för det vart ju en het snackis liksom där, hur kunde de blåsa av starten för materialfel? Jag kan ju dra den lite parallellen med, som jag ofta gör med hockeyn, är att jag som målvakt, om jag tappar masken och det vankas ett slagskott från blå så blåser ju domaren av för att hallå, någon kan ju faktiskt dö här. Så vi blåser av. Men om min klubba går av så får jag ju skylla mig själv och spela utan tills jag kan få tag i en ny. Jag tänkte att det kan vara lite skillnad. Det är lite vad som händer.
Ja, det var ju faktiskt en bra parallell du drog där, för att det var ju så, det var ju absolut materialfel. Jag vet faktiskt inte om de gör någon skillnad, för att alltså, är det ett materialfel som de inte tycker är alltså helt rimligt att man ska ropa materialfel på, för det kan man ju göra bakom bilen då, då. Och då gör de omstart av det, och så var det ju i det här fallet. Men det borde ju finnas ganska exakt vad man får ropa för. Jag vet att jag hade tussarna åkt ut vid något tillfälle när jag var på väg in i volten, men då fick jag ju för att ha försenat starten. Jag ser att i det här fallet så vart det inga böter utdömda. Man kan väl tycka att man absolut ska ha minst bristfällig utrustning. Alltså, för sitter inte utrustningen kvar så, ja, antingen är det ju hästen som är för dum så att den knäcker utrustningen, eller så har man inte satt dit den ordentligt, eller ja, ytterligare då så kan det ju vara den är av ett känt märke som ofta brukar gå sönder, som vi inte behöver gå in på vilket märke
Jo,
det är.
men eftersom det handlar om djur så känner man ju att Finns det en risk att den här häst, att det kan ske en olycka på grund av det här materialfelet, så stanna bilen då och gör en
Ja,
omstart. Alltså, men
precis.
sitter vojlocken löst? Nej, typ liksom man får ju, det är lite
Det
sunt
beror
förnuft,
på
men
åt
nu var det
vilket
väl.
håll. Om vojlocken sitter, alltså nummerbrickan då sitter löst, om den går av i ovankant, där har man ju två remmar, men om någonting skulle göra så att en åker ner, så att den åker ner mellan benen på hästen, då är det ju definitivt lite tråkigt. Det som det var i det här fallet, så var det ju då springremmen som hade lossnat, och den kunde ju hästen då trassla in sig i. Och i vart fall inte, ja, loppet kunde inte, han kunde inte fortsätta loppet på ett vettigt sätt. Så att det var väl helt rätt att det vart materialfel. Sen var de ju sura, de tyckte att ja, om det hade varit bröstan som hade lossnat, vilket de trodde att det var först, och därav tror jag att det var att Adrian var så förbannad där.
Jo,
men
lämnar
det
jag
var fel
också.
liksom på en konkurrent när det blir ett materialfel. Jag menar, Adrian kanske inte visste vad det var för någonting liksom. Att han blev upprörd att det var så sent påkallat liksom.
Adrian var inte ens med bakom bilen, så att, han stod ju på sidan, så jag tänker det är extra svårt att se det då.
Nej, exakt vad de sa däremellan, det har jag inte brytt mig om att ta reda på. Men alltså det är ju lite hett temperament. Så att, ja, men det är svårt det där med omstarter, för grejen är ju att just bakom bil, och jag tycker det var en period som det var påfallande ofta som det vart omstart bakom bilen. Jag föreslog ju där då att de skulle säga till, för då var det oftast att det var att någon var lite sen, att de då gav en varning och säger liksom att ja, nu om du laddar nu så får du flygande start, då blir det omstart, och då får de ju böter också då, annars så, och att man kan då bli utesluten till och med. Men, och det tror jag faktiskt har de börjat att göra med lite nu, och sagt att man inte får ladda liksom för att det blir flygande. Och då gör man det mer sällan, omstart. För att grejen är, när det blir omstart bakom bilen, hästarna är mycket hetare tycker jag än om det är omstart i voltstart. Det är inte alls lika stort problem. De laddar ju upp lite mer. Det går ju alltid fort när bilen släpper, och ja, det finns olika anledningar till det. Men jag tror de flesta kan vara överens om i alla fall att när det blir omstart bakom bilen så är det ett större bekymmer än när det blir omstart i voltstart.
Ja, och många var ju
Man ser
irriterade
ju...
på att han
Vad sa du?
galopperade upp mot bilen, så här att man bara försökte få ett materialfel för att han galopperade. Men om springremmen lossade, får väl du rätta mig om jag har fel, Oskar, så kan det vara orsaken till att han galopperade.
Ja, han galopperade ju inte innan, utan
Nej,
när man
men som
såg på
sa att han
reprisen
galopperade.
så... Aj, jag kollade den reprisen när han hade av den. Jag har för mig att han travade, men törs jag inte
Eller var det
svära på.
provstarten då kanske?
Ja, möjligt. Men
Jag
det
har
är ju
också för
också
mig att
så att
han
det...
galopperar.
Ja, inte ni... Ja, jag kan ha fel, men oavsett så är det ju så att många hästar, de felar ju gärna på väg upp till bilen sådär. Men jag är ganska säker på att han travade innan i alla fall, innan springremmen brast, liksom att han höll på och körde lite med huvudet. Det är lite otäckt när man har en häst. Ofta har man ju det utav en anledning. För de som inte vet så springremmen är en rem som går ner från huvudet på hästen ner mellan benen för att de inte ska köra upp huvudet för mycket. Och för det blir, då kan man ju tappa kontakten med dem, eller de kör upp huvudet så högt så att de hamnar, ja, ovanpå startbilsvingen. Det kan vara lite tråkigt, eller att de reser sig eller någonting annat. Så det kan vara lite otäckt om man har en häst som kör upp huvudet massor och så kör man upp bakom bilen. Jag sett vid något tillfälle var ju någon häst som lyckades att fastna i vingen. Det var ju skitdåligt. Det var Johan Wiman på Eskilstuna, men de var lite vakna i startpersonalen så de saktade av lite långsamt.
Men
Han gjorde
om vi
något.
säger att om man skulle vilja få helt bort den här faktorn med att det här skulle kunna hända, då får man göra om regelverket. Att liksom, ja, men har du materialfel, då är det bara att vända och åka av, och så fick du inte vara med den då. Om man skulle liksom hårdra det. Men när vi håller på med hästar och sånt, då känner jag liksom att det är lite hårt. Målet måste väl vara att alla ska få komma iväg. Sen så får man inte sätta det i system, men det tror jag är svårt att se
Men
att man gör.
tycker det är lite konstigt att man inte får någonting. Alltså, du orsakar ju ändå en omstart. Någon i stallet orsakar ju omstarten. Alltså om hästen
Ja.
är oregerlig i volten så orsakar den en omstart. Det är inte så att ingen får någonting då.
Nej,
Så
alltså
att det är ju
du borde få
jättekonstigt.
en bot. Du borde få en bot för materialfel. Men jag tycker inte man ska dra det så långt att så fort det bara någonting lossar så får du åka av och så var den dagen förstörd.
Nej, precis. Men man orsakar ju faktiskt en omstart. Det är ju jättekonstigt att man inte ska få någonting för det. För men har du gjort någonting som är uppenbart försenar starten för att du har selat ut, då får du ju för bristfällig anspänning. Och det bör man väl ha om man har ett materialfel som gör, eller man kan få försenande av starten om man gör någonting också, om man måste ändra säkringen eller lägga på bots eller någonting och de andra måste vänta. Så att man inte får någonting för det här är ju skitmärkligt alltså.
Banorna fick ju
Ja, det
böter
borde ju
för
vara.
osportsligt uppträdande.
Ja, men det borde ju vara
Precis.
rätt höga böter om någonting går sönder när liksom klockan står på 1:30 innan start. För då är alla rätt upptankade. Liksom. Det borde ju vara en liksom högre straffskala så att man liksom ser till att det här inte händer. Men om det händer så får du en rejäl bot, men du får en ny chans.
Ja, sen ska det ju inte vara fler, det ska ju inte vara många tusen så att det liksom blir att man kanske tvekar om det är någonting som man tycker skulle missgynna hästen liksom. Men det är ju så, alltså just omstart, särskilt då bakom bilen, den missgynnar så väldigt många hästar så mycket så att jag tycker att det ska man verkligen ha.
Då sitter jag
Men
med
väldigt
lyssnaren
märkligt.
Oskar och undrar om du har fått böter för osportsligt uppträdande.
Nej, det tror jag inte. De kanske gav mig böter för något annat för de tyckte att jag var ärsen. Det vet jag inte.
Som åka till vinnarcirkeln igen till exempel.
Precis, precis. Eller ta med sig skötaren för att den åkte utan hjälm. Ja, det var fan, det där hade jag nästan släppt. Fan. Nu blir jag irriterad på det här nu igen.
Bäst att gå vidare till avdelning 6.
Precis.
Där återigen Gocciadoro vann med 8 Danny Kapar och det var väl inte så mycket sämre insats där. Det jag reagerade på var, ja, Örjan satt bakom hästen, han känner väl hästen bäst, men det kändes som att han gav Danny Kapar segern efter bara 200 meter ungefär. Och släppte ner han. Provade inte ens om han ville ta en dödens med Danny Kapar utan nej, vinka fram han och så var den fighten över.
Ja, det kan jag väl hålla med. Det är väl lite, jag vet inte, antingen så kände han ju något i hästen eller så är det lite den här respekten som Alessandro har med sig med att han kanske inte nödvändigtvis alltid kör i ett lagom tempo utan det är
Men
inte så kul att ha honom på utsidan.
är inte det som är lite kul nu med våren och att Gocciadoro kommer på V75 att även om han hade haft någon som kanske inte hade varit favorit så sätter han ju färg på loppet och liksom Örjan kände liksom så här, nej, jag vågar inte utmana Gocciadoro. Det är bättre att släppa ner honom. Att det är liksom, jag menar till och med Örjan har lite respekt för någon som kommer och bara, nej, det är bara ge upp. Lite som Collini också kör ibland. Jag tycker det är lite kul med sån här nästan psykologiskt, att man har kört så i så många år så att man ibland får det gratis för att man vågar inte ens utmana.
Fast det är ju inte bara det, utan grejen är ju att när du släpper till någon, alltså du väger ju för och nackdelar. Jag kan ju till exempel välja att svara ut en favorit för att jag tycker att det är enda chansen jag kan slå den. Om jag släpper den förbi mig, ja men då är det bra chans att bli tvåa, men jag kommer aldrig förbi den. Liksom. Då väljer jag ju hellre att chansa att köra ledningen med min häst. Men sen är det ju också lite sådär att säg att Adielsson hade kört Danny Kapar där. Då är det inte lika säkert att Örjan hade släppt för att Adielsson hade ju aldrig i livet släppt ut Örjan. Alltså han kör ju, han, alltså han blir ju, alltså det är nästan så att de hellre förlorar mot någon annan än släpper ut den i ryggledaren för att, så att men medan Gocciadoro, han, de kör ju liksom. Han rycker ju tussarna 600-700 kvar och bara drar. Och då har man ju väldigt stor chans att få luckan också. Så att, alltså, det är ju inte så att det var nog lite så att Örjan kanske kände nog att han optimerar sin chans att vinna genom att släppa honom förbi sig. För Gocciadoro kommer ju köra likadant i alla fall. Han kommer
Men
ju liksom hålla samma tempo.
nu dämpar ju Gocciadoro till 20 på bortre lång.
Mm.
Och då kände väl kanske Örjan när han väl satt där att det här var inte så bra. För det var ingen
Nej.
som var intresserad av att sätta upp något tempo. Och då helt plötsligt så kanske alternativ 1 hade varit för bästa position och försöka hålla ut.
Jo, men Danica Paar vinner på 12 och 2, In Love Me Russell 2 på 12 och 3 och sen går trean 13 blankt. Alltså han drar ju iväg i god tid, Guchador, och det är det jag menar liksom, att
ja.
det är inte så att Örjan, alltså det är inte så att Alessandro sitter och håller igen för att hålla fast Örjan i ryggledaren liksom, utan han drar ju iväg i god tid, det gör han ju i princip alltid. Och det som är fördelen med det för han då, det är ju precis samma som med Ludde. Ja, men man släppte ju alltid till Ludde. Det var ju liksom, alltså, det var ju vid något tillfälle som man, alltså han försökte till och med köra ner på, det var, fanns inte säkerhetsspår då, men han liksom verkligen gick nästan utanför banan och vände sig om mot mig och sa, nu kommer du förbi Oskar, för att verkligen, han skulle verkligen bara se till att man fick luckan om man hade släppt till honom. Så att, och då blir det ju att då är det ju fördelaktigt att släppa till han. Så att,
är inte det en ganska vinnande taktik att ha lite köra på det sättet för att ofta få sitta ledningen? För jag menar, släpp till mig, jag kommer släppa ut dig igen och så får du göra upp om du kan.
Ja, det är klart. Ludde sparar ju massor på det. Alltså folk visste ju, det var inte bara det att han liksom körde offensivt och att det var jobbigt att få honom på utsidan, utan han körde ju verkligen för att ge dig chansen om du släppte till honom. Och då är det klart, då är det ju jätteintressant att få hans rygg. Det är ju skitsmart. Då är det ju lite som att det är open stretch hela tiden, och det ser man ju på Åby, där släpper ju folk ledningen hela tiden för man vet att man får chansen, och då är det ju lite samma där, släppa till Ludde, ja, men då är det open stretch.
Okej, fortsätta prata om Guchador i avdelning 7, Ben-Gurion Jett, nytt banrekord.
Både Triss i Jett och i Guchador och den här omgången.
Ja, just det. Klar för Paralympia. Bra.
Ja, nej, det var ju aldrig riktigt spännande det här loppet heller.
Ja, lika spelvärldsspik som Emma Jett.
Ja, alla spikar är bra så länge de sitter.
Ja, han var bra. Jag tyckte att han travade lite dåligt på bortre långt. Det var lite det som jag tyckte då. Men sen så funkar han bra igen. Och precis när han tog över ledningen där så tycker jag att det såg ut som att han hade riktiga problem med aktionen. Kan ju vara, jag vet inte om han tog upp lite precis då också. Han fick ett överledningen efter 500 var det va? Och sen hade han problem precis där tyckte jag. Annars så flöt det rätt så bra.
Jag tyckte jag såg samma tendenser i värmningen. Han blåste på med den där supervärmningen och så plockade han upp han lite. Såg betydligt lite så här att oj, inte helt bra. Så det kan vara att han travar.
Nej, lite smårullig. Ja, jo. Nej, men det var ju så otroligt många just guld den här gången. Var det ju faktiskt inga galopper i, men dessförinnan så hade vi, var det brons va? Liksom brons och så är det felar hälften. Alltså det finns ju inte. Det är ju, men jag tycker det har varit så ganska många gånger att det kan vara lite ojämnt på Jäger. Så jag har ju varit med om det vid något tillfälle att man är ute och värmer och sen så är det en helt annan bana sen till loppet. Ja, lite märkligt. Klass 1 var det bara tre galopper tydligen. Ja, jag tyckte det var väldigt många galopper i flera lopp. Men sen är det klart att det är ju också så att när det är ganska jämnt och alla vet att det är svårt att plocka ner någon från ledningen som det är och på Jägers så här år, så då chansar man kanske lite mer, man kör lite, har hästarna lite lättare balanserade för att optimera, man har inte på några safety boots eller så vidare, och då ligger ju galopperna närmare till hand såklart, så att den faktorn får man inte glömma i det hela heller.
23 galopper på V75, 3,28 per lopp.
Ja, och hälften av dem var i brons. Det jag tyckte var lite intressant, jag vet inte om ni kommer ihåg, det var väl när det var när Nora, det var väl när det var något silver, jag tror det var något silverlopp va, som var helt otroligt bra. Det var väl ja, för något år sedan i alla fall, men då var det ju helt gäng med galopper med, och även i guld då, jag fan med, alltså med hästar som normalt sett bara inte ska galoppera. Att det var det i slutet av tävlingsdagen på Jäger, så det är lite lurigt där tycker jag.
Ja, men det var ju som i diamantstoet, 15 till start och 9 felfria. Där är
precis.
Det lite lägre plats, men det är liksom det tyder ändå på att det var något som inte riktigt var optimalt.
Utanför V75 hamnade ju för övrigt diamantstoet, näst högsta klassen. Jag vet inte vad man ska kalla det, högst 2,5 miljoner i alla fall. Olga Utgö vinner från dödens före, trevliga namn att läsa upp, alltså före Nova Mairon och Lady Beluga. Och här felade då Marianne Lane och Cabaret Artist. Såg jag inte varför, men ja,
Tajt
Olga
uppstopp
Utgö gör
och
det igen.
kämpade till linjen.
Ja, vilka med det. Ja, det är lite tråkigt att de där hamnar utanför, men det kan man ju förstå när det bara är, var det 8 deltagare va? Så, ja.
Vi hoppa vidare till en framtid istället?
Ja, vi kan väl ta Finland först va? Mats Sundins Boris Victory som vann 70 000 euro i finska Seinäjoki-race.
Vill du se han i Elitloppet, Marco?
Ja, det var en grym insats
Ja.
i Finland. Så,
Han skulle väl kunna knipa någon av de där sista platserna nu. Får vi se lite vad... Malmrot har ju haft rätt bra startfält ut.
ja.
Så att de här sista platserna, om det fortsätter så här, lär ju vara rätt bra klass på också. Det kommer bli väldigt spännande att se lite vilka som får typ plats 10 till 16. Vad som utvecklar sig här nu. Ben-Gurion Jeppe är ju... Var högintressant. Önas prins. Det finns ju massor som jag väntar på med spänning.
Ja, det finns ju ett gäng. Jag lyssnade på Solvalla podcast när jag var ute och njöt av det fina vädret. Nu är jag ute och körde häst här i veckan. Han skulle väl ligga lite lågt med inbjudningarna ett tag, sa han, och ville se lite mer. Men ja, Borus Victory och jag vet inte, Missile Hill kanske inte, vet jag inte om han är aktuell. Men Star of Macro är väl en sån som man inte blir direkt förvånad om han gör någon fantominsats. Och det är en häst som jag tror i alla fall skulle kunna platsa i Elitloppet så småningom. Men ja, har väl inte kanske riktigt varit där än så länge i år. Men ja, det finns många som är aktuella. Det blir spännande att se.
Ska vi
Ja,
blicka
som
framåt då?
stöds. Ja, jag tycker det. Vi ska
Örebro.
ju till, ja, precis. Mitt i Travsverige.
Vill du ha?
Jackpot blir det ju nu igen. Det var ju länge sedan nu, så det var ju skönt.
Ja, det är liksom så här, den här veckan är det inte jackpot. Då kan man nästan
Fast
gå
även
på det åt
nu
det
när
hållet.
den nya regeln inkickar va? Så 20% går till någon augustiomgång va?
Oj,
Ja,
vad
då
roligt.
jag
Så
gillar inte det. Nej, inte jag
de som
heller.
spelade i lördags blev alltså rånade på 20. Nej, jag vet inte om det.
Vadå,
Man
det blir
spelade.
ju. Det blir det ju alltid.
Jo, men nu blir du
Det är
rånad
ju bara
ända
att
till
de.
augusti.
Ja, men det är bara så dumt så det liknar ingenting. Alltså dela ut pengarna, bara sluta larva er nu. De får ju ändra i alla fall så att det inte blir jackpot hela tiden. De får ju ändra de där gränserna lite. Nu är det ju bara larvigt.
Det farliga med det här är ju att du kan få en sån himla stor skillnad i omsättning. Att till slut så kommer du, ja men om du är ett kompisgäng som kanske känner att vi spelar en, två gånger i månaden, det får räcka. Ja men då kommer de ju bara spela när det är jackpot. Och då kommer det ju vara bara då det går att tävla om riktigt fina utdelningar. Och så kommer det till slut döda icke-jackpot-omgångar. Lite den feelingen får jag.
Men jag kan ha fel nu, men var det inte lite så Norge gjorde att de hade Super Days-dagar som potten gick till?
Jo.
Något liknande
Nej,
kanske. Det...
jag ser hellre att man satsar på att folk vill titta på V75 varje lördag än att det ska bli såna här upphåsade så att till slut att man bara väljer att spela några. Tror
Jag
jag
har ju med
felvägar
tusan
går.
på när det är multi-jackpot-omgången att det kommer bli jackpot på det här med. Gå vidare bara. Som senast.
Ja, då, om det är multijackpot då måste de dela ut. Alltså, då får det bli vad det blir. Alltså då får väl man få asbra betalt för en enkel sjuare i så fall. Den kan inte gå vidare när
Alltså,
man väl har byggt upp.
jag
Om
skulle
inte.
kunna köpa det. Jag skulle kunna köpa det mer om det är så låg utdelning eller om den är för lätt. Och det är så låg utdelning på fem att man ger det till de som har sexor och sjuor samma omgång istället. Så att det liksom blir när man har sju rätt så får man i alla fall hyfsat betalt. Men grejen är att de stjäl ju ens pengar för att det är ju ändå så att det blir rätt så mycket pengar även när det inte är så hög utdelning på fem rätt. Har man sju rätt på ett rätt så stort system, det blir så jäkla många femmor alltså, så att du får ju, det blir ju rätt mycket pengar.
Men vad tycker du om ingen hittar sjuan då på multijack på gång? Kör den betalelset på 605 då istället?
Ja, jag tycker det. Då är det ju de som är näst bäst, alltså som får den. Då är det ju de som har sex rätt, ska ju de dela på det. Så gjorde man ju alltid med V5 förut. Då var det liksom, hade ingen där, så då var det ju de som hade fyra rätt som fick dela på det. Alltså jag tycker inte det är något, det är inget konstigt. Jag förstår inte varför några som inte har varit med och lagt potten ska vara med och dela på ett pottspel. Det är ju jättekonstigt.
Ja, vi släpper det. För
Ja,
det
lite grann i alla fall. Vi tänker vara lite småirriterade, men vi knyter näven i fickan helt enkelt. Ja.
Avdelning 1, klass 1, 2140 meter, voltstart. Jag känner ju så här spontant att givet att Marco ska läsa hästarna och Oskar Stamme, för Marco är ju fenomenal på att läsa. Han borde vara referent på Mantorp egentligen.
Fast det är... jo då, vi har... Ja, vi ser fram emot nummer 6. Ja, det är nog mest nummer 6 faktiskt.
Och
Men
till
det kan bli något
alla
mer
som
kul.
lyssnar på podden för första gången så är Martin rätt ironisk och gillar när jag uttalar saker fel. Så tror att han är seriös.
Fast det är ju charmigt.
Ja, det är det.
Vi har ju för övrigt när vi läser ett storlopp. Det fast det är jag och Bobbe som läser den med extrem östgötska då, eller kolmårdska som vi kallar det, som var väldigt populärt, så att vi kanske får göra det lite mer. Och det var så att jag tror inte man behöver känna att det är så dåligt att vi är dåliga på att uttala det ibland.
Fast
Vi
när
kan köra
Oskar och
bara
Bobbe
vi.
gjorde sig till på östgötska, ungefär likadant så när jag försöker läsa det seriöst. Så det är så
Vi kan köra varannan, Marco, det är lugnt.
Ja, det gäller att börja med det testet då. Vem börjar då?
Nej, jag tänkte att jag tar av den i två sen.
Jaha, du tänkte
Ja.
så. Ja.
Klass 1, eller avdelning 1, klass 1. Den 27 april på Örebro har vi 21.40 voltstart. Häst nummer 1. Frico, Örjan Kihlström.
Efter Maradja.
2, Star Cash, Dante Colgjini.
Ready cash.
3, Rayon, Mats Djuse.
Raja Mirci.
4, Olympic Winner, Björn Goop.
Born in the USA.
5, Lexington Yoda, Mika Fors.
Django Riff.
6, Shiraz Desuen, Erik Adelsson.
The Bank.
7, The Pirate, Andreas Lövdahl.
Great Challenger.
8, Micke Sting, Seb Jonasson.
Ridley Express.
9, The Way I Talk, Oz, Elan Rennesvik.
Walner.
10, Say No More SAS, Daniel Wäjersten.
Riksdagen.
11, Global Caps, Jorma Kontio.
Ready cash.
12, North Star Navi, Mikael Stjernström.
Efter quite easy.
Det här gjorde du riktigt bra, Marco. Fan, jag får ta tillbaka.
På den join där, det annars det var ju nästan perfekt. Jag försöker att hitta här om det är första starten för Wäjersten med Say No More SAS. Han har kört den en gång förut. Jajamän, han har kört den en gång. Gav antagligen Alf Nordemo ganska bra information, men då felade han starten efter och nu gör han debut då för Wäjersten. Han kan inte ha haft den så länge för det var 7 april, Alf Nordemo. Nej, fela mig. Nu yrar jag till det totalt. Nej, han är ju fan kvar i träning hos Alf Norme. Åh, herregud. Oj, 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 vad dåligt. Ja, ber om ursäkt. Det var ingenting. Klipp gärna bort det. Annars om det inte är bortklippt så får jag bara skämmas.
Vad fan pratar du om? Tänkte
Nej,
jag, vilken häst.
ja, helt väck. Ja, jag läste fel och spann vidare på det.
Ja.
Mm.
Ja, jag tar i alla fall
Jag
ett recall.
skulle jag säga. Då säger jag 11 Global Caps då.
Men det är ju meningen att du ska säga den du tror. Du sa ju om du hade tänkt ta Freako, så ta Freako. Det är klart
Då
du tar den
tänker alla
då.
lyssnare säga, ja, nu här var Martin bara för han har
Nej, men det är ju meningen att
freak-form.
du ska, det är ju meningen att vi ska göra så.
Ja, ett frico.
Ja. Ja, då, jag fastnade ju på Say No More SAS där då. För att skulle ha skopet att Daniel Wäjersten gjorde första starten, för andra gjorde han inte, men han körde för andra gången och han travade när han körde. Nej, men vi kör nog på The Pirate med Andreas Lövdahl. 7 sätter vi på mig då. Sen
Av
då,
avdelning
avdelning
två.
två, klass två. Vad fan, det är nästan logiskt.
Ja, då har vi på Örebro så har vi ju 2100 meter autostart. AB Karl Hedins lopp. 1. Popeye Toma med Mika Fors.
Den är efter SJ's Kaviar, och innan vi kommer till nummer 12 så kan vi ju nämna att nu har det ju faktiskt hänt att någon har vunnit från sport 12 på V75 på Örebro. Det var ju inte vilken häst som helst, det var ju Adrian där med, vad heter den nu då, italienaren där. Ja.
Dr. Joe,
Nej.
va? Nej, vad var det då? Det var någon annan, Alexander häst.
Precis. Bara en asbra häst som inte alls är pinsamt att vi inte har koll på vilken det var.
Det kanske beror på att det är klockan snart är midnatt också.
Ja, två Zlatan Hjertorp.
Efter Gugu Gaga.
Tre Santanas.
Efter Beanie MM.
Fyra Slave to Love Call.
Efter Love You.
Fem Cherokee Face.
Bold Eagle.
6. Spike
Beanie MM.
7. Quintus Toma.
Efter SJ's Caviar.
8. Victory Poseidon.
Muscle Hill.
9. De facto.
Efter Maharadja. Har jag haft i träning.
10. Speedy Ace VK.
Efter Quite Easy.
11. Öna Samir.
SJ's Caviar.
12. MT Tap Dancer.
Efter Åke Lindbloms gamla krigare Sauveur. Som jag var tvåa bakom några gånger. De facto gör första starten för Robert Berg och går väl ut på V75 direkt på grund av att han har 249 000 på kontot. Så han kan inte starta utan att gå ur klass 2 faktiskt. Han är halsopererad en gång till för övrigt, vet jag. Så kan bli intressant. Jag tar det väl de facto helt enkelt. Och så ger jag Martin en chans till att uttala indianstammen som femman där är döpt efter.
Karaoke.
Cherokee. Det är ju inget. Ja. Om vi ändå ska hålla på och psyka Marco, tänkte
Skulle Oskar sitta och dubbelkolla mig och säga på alla mina feluttal, då skulle vi bara få göra det hela podden.
Ja, Danao Degli Dei var det som vann från Sportal.
Ja, tack. Ja, herregud. Ja, den hade jag inte släppt. Jag började och var inne på. Jag började faktiskt att söka på det. Sen kom jag på att jag var tvungen att säga fäderna där samtidigt. Bra.
Nej, men jag är lite inne på Spike MN här.
Ja, jag valde med leran på, men först kan fastna på vad de facto nummer 9. Ser vi nästa lopp
Bergarne.
när jag inte kan härma er.
Ja, det är inte fel, men du kan få välja häst först den här gången om du vill. Men jag tycker ja, det är lättare i och för sig om vi kör den som inte läser. Kan ju välja en så flyter du på lite bättre. Sen är vi i alla fall Paralympiatravet, sista chansen. Jag antar att det då är, eller jag vet ju att det då är den sista chansen och kvala in till Paralympiatravet som väl går om 2 veckor då. 1609 meter autostart såklart när det är kval till ett lopp där finalen går över medeldistans. Jättelogiskt. 10 startande.
Av den trema, kan man säga. 1. Order to fly, Joakim Sternsjö.
Order by fax.
2. Love you too, Ulf Olsson.
Love you.
3. Sahara Peyote, Carl-Johan Jeppsson.
Make it happen.
4. That's so cool, Erik Adelsson.
Classic photo.
5. Mr. Hercules, Örjan Kihlström.
Trickston.
6. Clarissa, Alessandro Gocciadoro.
Export cuff.
7. Chappui, Åke Lindblom.
Quite easy.
8. Ostrich, Björn Goop.
Cantab Hall.
9. Joe Dalton, Mats Djuse.
Father Patrick.
Och 10. Brother Bill, Magnus A. Djuse.
The from above. Jag trodde nästan att vi skulle få vad det skulle bli en gulddivision utan Cantab Hall här. Det vore ju helt sjukt, men det vart det ju inte. Vi fick ju in den där till slut. Ja, vad säger ni? Jag går nog på Mr. Hercules, ja.
Han såg ju grym ut sist faktiskt.
Jag säger Clarissa nummer 6.
Och jag står och får skämmas då eftersom jag står och väger mellan de ni sa. Så att det är inte bara lätt att vara sist. Man kanske skulle gå på Order to Fly ändå. Det är en jävla trotjänare alltså. Bra namn alltså. Jag gillar det. Order to Fly. Ja. Nej. Han
Alltså, det är
ska
ganska
ha
bra
all...
namn rätt genomgående där om jag ska köpa lite tid åt dig. För att pappan heter
Ja.
Order by Fax, vilket man ju inte gör så ofta nu. Men det är ju alltså, ja, man faxar en
Oh,
order alltså. Men mamman heter
too
Too
fat
Fat
to
to
fly.
Fly. Efter
Det
Flying Irishman. Ja, det är bra grejer.
bra kombo där de har satt ihop. Nej, men den där är ju all cred till Order to Fly, men han vinner tyvärr inte det här uttagningsloppet.
Det
Brother
skulle
Bill.
vara någonting, i stil med han, vad heter det, skridskoåkaren där alla andra ramlar i OS-finalen med.
Ja, Brother Bill behöver faktiskt visa lite innan jag skulle gå rakt ut på han. Jag tyckte inte vad jag tyckte om han i fjol. Nej, jag tar fem Mr. Hercules också. Ja, då går vi vidare till ett avdelning fyra. Björnberg IT Partners lopp. 3 år äldre. 75 000 till 1,1 miljon 75 000. Och tillägg vid 180 000 20 meter och 40 meter vid 450 000. Spännande propp. Ett har K-Word med Emilia Leo.
Efter fourth dimension.
2 Weirwinds med Magnus S. Karlsson.
Infinitiv.
3 Tyson Renegade med Anders Eriksson.
Maradja.
4 Västerbo Voodoo med Robert Berg.
El Mago Pellini.
5 Kite Runner, Erik Adielsson.
Charlie de Noia.
6 Arn Silvio med Dante Collini.
Ridley Express.
7 Lance BR med Erland Vrennesvik.
Muscle Hill.
8 Superfrasse med Kevin Oscarsson.
Brillantissim, det var väl ändå bäst namn hittills i omgången nästan. Ja.
9 Charlie Trott med Juhani Partanen.
Goo Goo
10 Egon Vendil med Oskar Kylling Blom.
Gaga. Broadway Hall.
11 Flacco med Magnus A. Djuse.
SJ's Caviar.
12 Dats Tore med Carl-Johan Jeppsson.
Fourth Dimension.
13 Winning Dream med Ulf Olsson.
Maradja.
14 Hollywood Trick med Björn Goop.
En Morkentin.
15 Apasso med Åke Lindblom.
Quite easy.
Tog aldrig slut på hästar. Kul, fullt lopp.
Ja, lite udda med hästar med så lite pengar på sig. Alltså på V75, där brukar man ju få ta ställning till i alla andra streckspel.
Ja, vad säger
Jag
du,
säger
Marco?
12 eller 10 höll jag på. Helst flera, men jag säger 12 datorer.
Ja, jag vet, alltså, nu är det inte så hårt anmält här med några direkta supermiljonärer, men annars skulle jag säga att de på start skulle få det tufft. Men nu vet jag inte om jag har vänt lite där, att de kanske inte får det så tufft ändå.
Alltså de har ju inte gått sådana där snuskiga tider då, om jag tittar på. Nu har jag inte fulla startlistan uppe på alla här. Ja, det är lite lurigt.
Fan, vi tar superfrasser då. Då blir det.
Bakspåren då, men ja, absolut. Ja, vad har jag då? Varför skulle inte Anders Eriksson ta en dubbel? Jag tror jag redan har valt han en gång. Vi ser tre. Tyson Renegade.
Yes.
Då hoppar vi till avdelning 6 då.
Alla fem.
Silverdivisionen är på 5.
Ja, vi kör femman först. Vi brukar ta dem i den ordningen. Vi kan ta din ordning nästa vecka, Marco. Då kör vi
Nej, men
fyra,
jag
sex, fem,
skriver
sju.
till Bobbe och hoppar över. Vi tar avdelning 5. Bronsdivisionen. Listan var på avdelning 6. 609 meter, autostart. 1. Jack's Journey. William Ekberg.
Nuncio.
2. Kendall Jackson, Magnus A. Djuse.
Uncle Lasse.
3. Nejlem, Åke Lindblom.
Chickston.
4. Ready Trophy, Jorma Kontio.
Efter Ready Cash.
5. Hipster K, Erik Adelsson.
Sebastian K.
6. Dana Ek, Alessandro Gocciadoro.
Vivid Wise Ass.
7. RK Queen, Pama Honing.
Make it happen.
8, What a deal, Petter Karlsson.
Anke Lasse.
9, Frasse, Jörgen S. Eriksson.
Mosaic Face.
10, Balotelli Face, Björn Goop.
Ytterligare en Mosaic Face.
11, Bold Request, Carl-Johan Jeppsson.
Bold Eagle.
12, Ica Rosti Quattro, Hans Grebas.
Timo K.
Vilket roligt bronslopp. Det var jämnt. Jag står och velar lite mellan två Kennedy Jackson och tre Nailen. Båda hade ju omöjligt sport 12 sist. Gick bra
i skymundan. Kan jag ta två?
Ja, men jag tar Åke hemmaplan, är det faktor som avgör. Tre Nailen.
Jag tar två Kennedy Jackson. Magnus och Ljusen.
Ja, det var ett kul lopp. Jag undrar hur många gånger det kommer att sägas att Frasse är missgynnad av bakspåret eftersom han är startsnabb. Det får vi väl se. Nej, men jag tänker nog att jag går på Hipster K. Nummer 5, bästa spåret, och se om Björn Norén har vässat till han. Jag tror han vann den här tävlingsdagen förra året. Gjorde han inte det?
Ut med jag spikan och fick 7-1 när han vann senast på V7.
Örebro, 29 april. 69 meter. Fan, vilket minne man har. Alltså.
13-3 med något sund bana.
Precis. Men fråga mig vart jag la mina handskar imorgon så kommer jag inte att minnas det.
Yes.
Aha, nu kör vi. Ja, nu kör vi på avdelning 6, ja, silverdivisionen. Ja, så nu passar.
Stor och rör i värmepumparslopp. Silverdivisionen. 2140, nej, 2100 meter. 1, Rossigala med Kristoffer Eriksson.
Ridley Express.
2, Black Mission, Linda Selström.
Man of many missions.
3, Combat Fighter, Erik Adelsson.
From above.
4, Chrome Wise Us, Carl-Johan Jeppsson.
Masalil.
5, Misai, Mats Ljuse.
Donato Nover.
6, Winterburn, Arjan Kylström.
Ready Cash.
7, Global Classified, Magnus A. Ljuse.
Bold Eagle.
8, HCS Crazy Horse, Daniel Weijgen.
Best Cheese Caviar.
9, Corazon DB, Per Lennartson.
Ytterligare Best Cheese Caviar.
10, Drautner, Jesper Rydberg.
One too many.
Och givetvis 11, Lucifer Boko med Tino Kevin Ranta.
EL Titan.
12, Dia Sprintpar, Alessandro Gocciadoro.
Muscle Hill. Mm-hmm. Jag tänkte säga att det var första Tino Kevin Ranta, men det var det inte. Det var andra Tino Kevin Ranta för Lucifer Boko.
Nu vet jag varför Martin ville läsa varannat lopp, ja, i alla fall. Det är precis som att de här fulla kompisen på krogen. Det är lättare att få ragg då. Man bara vet hur bra han är.
men jag tar 3 Combat Fighter. Den där ruskigt startsnabb och har varit missgynnad som Oscar alltid tycker de är från bakspår med 11, 10, 10 och 9. Band med spår 1. Så det är ju vinst här nu också då, när man slipper det här jobbiga bakspåret som startsnabb.
Precis. För de som inte är med på det så tycker jag att det är lite dumt när man säger att de är missgynnade just för att de är startsnabba. Det kan ju vara så att man får spara speeden, men det är klart att det är alltid lättare att vinna från ledningen.
Det är ju lite kul där med att den här kryddan den här omgången tycker jag, med de här supernamnen som får lite jobbiga lägen. Alessandro har inte dragit någon superlottning med spåren.
Jag säger 6 Winterburn.
Ja, det är några riktigt bra hästar här apropå det. Ja, Corazon de B är också ruskigt startsnamn bak på det här. Är riktigt fina hästar. HC's Crazy Horse var ju strax under den absoluta årgångseliten förra året. Men om vi ska kolla vem som tar ledningen här så är det väl Combat Fighter, och jag tror att han blir svår att stå emot där.
En bombspik från Oskar på söndagen.
Ja, men sen är det mitt saj är ju ruskigt snabb. Men Winterburn är bra, han har varit på slutet. Global Classified med för den delen är ju helt otroligt. Ja, så jag menar, det är ju vilket lopp.
Ja, de här två senaste vi har läst kommer bli sevärda, och jag tror det kommer bli rejäl tävling.
Och då kommer vi inte.
Och din sju, där Oskar har en till spik eller plattspel.
Ja, det brukar jag vara i lopp, men det här är ju då, det, och vi har inte ens kommit då, tänkte jag säga, till det roligaste. Det här är ju då, tror jag, Sveriges näst största 3000 meters lopp med voltstart i alla fall. Men volt är ganska säker på att det är den största. 400 000 i första pris, liten försmak på Harper & Overs Örebro International. 3-1 tillägg vid 680 och 1,3 miljoner. Och här var jag, hakade jag på så var det ett lopp. Det var rätt så häftigt. Det är ett kul lopp. Jag älskar de här loppen, eller vad säger ni?
Ja, alltså, alltså de här långloppen är ofta de loppen som det faktiskt blir lite sevärt och händer en del. Det liksom, det måste man börja gå lite och byta positioner, och man måste ta sig fram från tilläggen och skapa sig ett slagläge liksom. Nej, ofta händelserikt.
Jäkligt svårt att analysera dem här. Ta lång tid. Många loppscenarion. 1. Tevals Kastor, Oskar Slemblom.
Efter Bradveleve.
2. DJ Spritz, Tino Keverenta.
Igor Font.
3. Pewtek Wrightout, Carl-Johan Jeppsson.
Snyggt. Nuncio.
4. Lady Silver, William Ekberg.
SG's Caviar.
Eller ska man få berömmet av Oskar för man säger ett namn rätt?
Oh, men det där, ja, men det där namnet är ju fan.
Vart var vi? 5. Leroy Boko, Conrad Lugauer.
Rickston.
6. Mil Mighty, Paul Mahoney.
Make it happen.
7. Albert Sonett, Robert Berg.
Love you.
8. Triton, Mats Gunnarsson.
Efter Triton Sund.
9. Mares Dreamboy, Mats Ljusa.
Maradja.
10. High on Pepper, Jorma Kontio.
Ready Cash.
11. Olga Utka, Gustav Johansson.
Maradja.
12. Power Doc, Åke Lindblom.
Muscle Massive.
13. Säger man SIP, Örjan Kiström.
Bar Hopping.
14. Gamin Jabba, Magnus Ljusa.
Isako Fedo.
Och 15. Breeze, Seb Jonasson.
Broadband.
Ja, vad är man brukar säga? 3140 meter på Örebro och så vinner Katja Melko tränat, eller?
Jag tror inte att man säger det.
Nej, just det. Nej, jag har varit ju väldigt sugen på T.I. och Pepper först, men sen så bara sneglar lite på den här brytenhästen med Gamin Java som har ja, gått en 11-8-tid på Vincen i februari. Den är ju sjukt spännande och känns som att det är lite preparé för Harpers här. Men nej, jag tror faktiskt att man ska gå på Hayon Pepper här. Jag tror han kommer bli lite underspelad kontra sin kapacitet för att man tyckte att han var så där sist och bla bla bla. Jag tar 10 Hayon Pepper.
Mm. Det är flera hästar i det här loppet som man är lite sugen på. Power Doc satt ju fast för länge förra året. Spurtade ju något helt sinnessjukt bra till en fjärde plats då, kommer jag ihåg. Olga Utka kommer ut igen. Både Olga Utka och Triton startade igår. Jag vet inte om det är någon mer som gör det. Men jag går nog på Power Docken då, hoppas att han har väl inte gått riktigt så bra i år, men tror jag råkar sikta hit.
Hayon Pepper galopperade förra året i den här starten. 3 mål med galopp. Versace Face vann.
Ja, det är ett spontana spikrollen. Vi ska ta det man tror. Eller spontana tanken. Och då får jag säga 10 Hayon Pepper. Även fast din syn där på 14 var intressant.
Mm. Ja, är inget lättlöst lopp. Olga Utka var ju med här i fjol också. Det är fantastiskt.
Det var väl den här som Malmbro nämnde när han var med i podden i söndags. Gamin Jabba.
Ja.
Man kan ju tänka sig att den är, vad jag förstår, så är den väl typ inhandlad för att vinna Harp. Eller jag vet inte om det är därför. Men...
Då kan ju det vara en sund spik, men det där loppet... spelar ingen roll om man har åkt på V7. Det kommer ju vara häftigt att se.
Mm. Ja, verkligen.
Ofta så brukar jag och Marco brukar ju gå och dammsuga efter raden 1 eller 2 ungefär. Men nu finns det ju en anledning att sitta kvar.
Kan jag säga att Triton följde jag ju igår. Han behöll framskorna på också. Men han backade ifrån spår 8 och sen hamnade han hopplös på det. Men det Charles fick väl en preparé kan man väl säga. För jag vet inte ens om han kom ut överhuvudtaget. Så det vart nog ganska bra för han. Trivs ju med täta starter. Vad kan vi tro från på start då? Så har vi Fotech Wrightout är väl spetsa eller?
Den där är faktiskt lite intressant. Jag vet inte, man får väl läsa typ statistikens eller något för att få fram hur ofta, vilken folla som vinner oftast i de där loppen. Men oftast så kan ju vara, jag vet inte, hur Harper ska det väl vara några riktigt fina som faktiskt står där på start.
Ja, men jag var ju med, jag var trea, då tror jag jag körde 10 blankt eller någonting, 10,5 på GPSen sista 2000 med Usain Henna. Det var just Savör som vi pratade, som jag nämnde förut, som var far till en av de här. Då hade Björn, han hakade på den. Då kommer jag inte ihåg vad, ja, Kim Eriksson var det som vann med någon Robert Berg häst i alla fall. Och körde precis lagom fort där fram. Och då var det ju ändå som sagt Savör som skulle försöka ta sig ikapp. Som är liksom en superstar. Och så det är ju inte helt lätt. Om de håller precis lagom tempo där framme så då är det ju ingen lek alltså.
Det värsta man kan, det sämsta du kan göra med när du står där framme är att dämpa och bjuda in rubbet. Det är bara att gasa.
Jag tror att Kim höll ganska exakt, ja men precis lagom runt 15 där hela tiden. Så att vi fick slita ganska ont för att ta oss fram där i tredje spår. Och tog i de flesta men ja, kom inte ikapp helt enkelt. Så att, man ska nog inte stirra sig för blind som spelare bara på de på tillägg. Det brukar ju vara som man alltid säger, de här 3000-metersloppen. Det är jobbigt att stå 20 meter, då hamnar man lite i limbo. Kanske många gånger får dra fram de där på tillägg då. Så där är det väl statistiskt sett minst vinnare på 20 meters tillägg. Men det är ju inga av de här som känns så där helt osannolika som vinnare ändå, liksom att de kan få bra lopp. Det är inte.
Om vi säger så här, bara som, nu är inte Ferrari Sisu med, men en sån häst som är ganska seg i väg och Foytech Wrightout är ju grymt snabb i voltstart. Jag menar, om de har 60 meters skillnad så kan ju det bara efter några meter vara 80 som ska hämtas in. Och det där har väl du räknat ut, om man då springer 15 där framme, vad behöver man göra från 60 tillägg då?
Ja, den kan vi ta fram här. Jag har ju gjort ett sånt kalkylark för att jag ska ha och kika på. Det är för när jag gör anmälningar så vill jag ju veta lite vad krävs det då för att plocka de där på start om jag ska anmäla eller tvärtom om det är några bra på tillägg. Så kan vi ta det som exempel här då. Om de går 12 på start, då ska de gå 11,1 och 40 meters tillägg. Vi kan ju dra dem i ordning då. 12, 20 meters tillägg ska gå 11,5, 40 meters tillägg 11,1. Går de 13 på start, det är väl, ja, 12 är ju helt osannolikt. Men går de 13 på start, en 13 tid, då ska de gå 12,5 på 20 meter, 12,1 på 40. Och så går de 14, vilket väl är väldigt sannolikt att de gör, då ska de då gå 13,5 på 20 meter och 13,1 på 40 meters tillägg då.
Och det känns ju som vi
Ja.
har rätt många där bak som kan göra.
Ja, de kan nog en 12-tid allihop va.
Ja.
Men jag tror att de på start kan ju säkerligen gå 14 i alla fall. Någonting 14. Ganska troligt en hög 13.
När man anmäler till sådana här lopp, Oskar, går det på poäng rakt igenom? Eller, jag menar, om du anmäler en häst för att vara på start, finns det visst många platser där eller blir det helt efter poäng och så kan det bara bli en på en volt i sådana här
Alltså
stora lopp?
om det inte står uttryckligen att det ska vara, men alltså du kan ju göra en propp där det ska vara 5 hästar på varje volt så att det inte är några springspår och att det ska vara liksom, ja men 5 hästar på varje volt. Det är ju lite kul om det är så. Men nej, i det här fallet så går det ju bara på poäng och då kan det ju bli en häst på start. Och liksom 12 på 40 meter och två där med. Ja men alltså, så att det finns ju, Nej, det finns inga begränsningar, men det finns proppar där det står att det kan vara till exempel 7 hästar på varje volt och det bara är ett tillägg, men då är det ju bara 14 hästar.
Nej, för man vill ju gärna ha den här kryddan att det är några stycken och runda där framme. För en, två stycken, de är ju uppkäkade lätt.
Vart ju nästan perfekt här för övrigt, för där är det ju 5 på första, 4 på andra och sen 6 på tredje. Så det är inga springband, men ett springspår där då. Ja, det kan bli ett riktigt, riktigt kul lopp.
Veckans höjdpunkt.
Ja, det ska det ju vara. Jag vet inte om vi ska vara nöjda så, grabbarna boys.
Vi är mycket nöjda.
Stort tack för idag då.
Tack själv.
Tack för idag.